Jag tänkte att vi helt kort bara, jag ska försöka vara riktigt kortfattad här, men ändå lyfta fram några saker från Bibeln som på något vis hjälper oss att förstå hur det här med bön tycks fungera och varför det är så viktigt och på något sätt att hur det själva verket är riktigt det centrum av hela det andliga livet. Det är där vi blir intima med Gud, det är där vi hör Gud, det är där Gud talar till oss och där vi får tala med honom och påverka faktiskt vad som händer i våra liv. Är det inte lite spännande ändå att vi får vara i förbund med Gud som har skapat himmel och jord? Tänk er nu lite in i det här, hej hörni. Gud som har skapat himmel och jord, som har varit genom historien närvarande på jorden. Han har talat till människor, han har gjort under och liksom mäktiga ting. Han har befriat Israels folk från fångenskap i Egypten med märkliga under och tecken genom Mose, eller hur? Och han har Elia liksom, bara elden kommer ner från himlen och badam, sätter eld på hela altaret. Gud som har gör allt det här, han är också tillgänglig för oss. Och så lyckas vi ändå ibland få till det att bön, ja det är en sån där tråkig religiös tradition som man borde göra om man är en god kristen, men som egentligen är både tråkigt och lite tradigt och jobbigt och så här. Hur egentligen, jag tyckte det var bra det här som Mimmi sa om liksom hur hon kämpade först med det här med Eurovisionen, hur det var ett stort offer. Men sen när hon upplevde att Gud talade till henne så var nu hela Eurovisionen bara en liten, jag ska inte säga någonting dumt, men det var ingenting värt jämförelse med att höra vad Gud säger in i ens liv. Och det är klart att bönen inte alltid är så där hejdundrande fantastisk upplevelse av Guds närvaro. Ibland så är det som att be för sig själv faktiskt, känns det. Men det oaktat, när vi fortsätter att ber, så börjar vi märka att Gud kommer in i våra liv på ett nytt sätt. Och jag tycker att vi har sett det här, jag har känt det så här kanske, det kanske bara min personliga upplevelse. Men när vi har våra måndagsböner varje vecka, och vi ber varje vecka för veckan, för det som ska hända i församlingen, det som händer i människors liv, det som händer i Sibbo, och vi på något sätt välsignar veckan, så både händer det bra saker i veckan, men det hjälper också oss att fokusera på de viktiga sakerna. Och på något vis så känner jag att Gud kommer liksom närmare och närmare i våra bönesamlingar. Och du som inte varit med på måndagssamlingen, så kom nu med och pröva själv. Och kanske går hem och tycker, ja, inte var det så mycket som Gabby gjorde reklam för här nu, men ge inte upp. För egentligen handlar det ju inte alls om oss, utan det handlar om att Gud kommer nära och han hör oss när vi ber. Nåja, det var en lång inledning till min korta predikan. Hörrni, Mose var en av dem som jag nämnde här. Och han är en jättebedjare, eller hur? Ända sedan Gud mötte honom i den brinnande busken och började tala till honom, så talade han med Gud. Och han hade ju extremt, hur ska vi säga, dynamiska diskussioner, dialoger med Gud. Och jag tänkte bara plocka fram en sak som han sa när... Ni vet, när Gud hade fört ut folket ur Egypten, de var i öknen och de gjorde guldstoden och de gjorde uppror mot Gud och hans vilja. Och de ville liksom ha någonting annat istället. Och Gud blev vred över liksom den här otacksamheten som folket visade. Och han ville förgöra hela folket. Då har Mose, han är så på något sätt van att tala med Gud, att be till Gud och att på något vis rikta sig och diskutera saker med Gud. Så han säger så här. I fjärde Moseboken tror jag det här är. Han sa till Herren så här. När Gud ville för att göra folket alltså. Egyptierna har ju hört att du med din kraft har fört detta folk ut från dem hit upp. Och de har talat om det för dem som bor här i landet. De har hört att du Herre är mitt ibland detta folk. Och att du Herre visar dig ansikte mot ansikte. Att din molnsky står över dem och att du går framför dem i en molnstod om dagen och i en eldstod om natten. Om du dödar detta folk alla på en gång, ska folken som har hört talas om dig säga, därför att Herren inte förmådde föra detta folk in i det land som han hade med ed lovat dem, har han slaktat dem i öknen. Nej, låt nu Herrens kraft bevisa sig stor, så som du själv har sagt, Herren är sen till vrede och rik på nåd. Han förlåter missgärning och överträdelse, men låter inte någon bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släkt. Ledet. Förlåt nu detta folks missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk alltifrån Egypten och ända hit. Det var inte lite han begärde, eller hur? Det var inte lite han begärde, men han påminde Gud om hans löften och om hans stora barmhärtighet och hans förlåtelse som hade följt det här folket hela tiden. Och då säger Herren, det här är väl märkligt, eller hur? Han sa inte så. Han sa, jag förlåter dem enligt ditt ord. Tänk om Mose inte skulle ha haft den här långa påminnelse. Tänk om Gud, om Mose inte skulle ha sagt att förlåt nu ditt folk. De är dumma, de har gått fel. Men förlåt dem för din stora barmhärtighets skull. Och när Mose säger det här, han vädjar till Gud. Så säger Herren Gud, jag förlåter dem enligt ditt ord. Tänk vilken effekt, kan man säga, av Mose bön till Gud. Hela folket blev besparat. Och han gjorde det därför att Mose var så nära honom. De hade nog gått igenom allt möjligt redan tidigare, eller hur? Och jag tror att Gud ville förlåta dem, men han behövde också Mose som stod upp liksom i försvar för folket. Och det kanske ger lite perspektiv när vi ber för människor, när vi ber för Sibbo-borna. Så tror jag faktiskt att vi har lite att ta efter Mose. Att vi ber om förlåtelse för hela folket. Inte för att de ännu förstår det. Men den dagen när Gud kallar dem, så har vi redan berett liksom marken för dem. Mose, han bad mycket. Och i psalmerna, i psalm 90, så finns det då en psalm, som en bön som Mose har formulerat. Och jag tycker vi kan läsa den. För det finns ganska mycket livsinsikt i den också. Ska vi läsa den här tillsammans, hörni? Den här kan vi läsa allihop på en gång. När Mose ber på det här sättet. Lär oss att inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Vänd åter, Herre, hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare. Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar. Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss, lika många år som vi har sett olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herrens, vår Guds ljuvlighet vara över oss. Ge framgång åt våra händers verk. Ja, åt våra händers verk må du ge framgång. En bra bön, eller hur? Om vi tänker på Mose erfarenhet av livets besvärligheter och motgångar och svårigheter och utmaningar och Guds hjälp, så formulerar han de här visa orden. Vi går raskt vidare till Daniel, en annan Guds man i Gamla testamentet. Och vi vet ju om Daniel det här, att han blev högt uppsatt i landet långt i öster, i Babylons land. Och han blev uppsatt över mycket där i riket. Och väckte mycket avundsjuka. Och de ville ha undan honom därför att han var så framgångsrik. Och så fick de då kungen att skriva den här skrivelsen att alla på en viss dag skulle tillbe kungen. Och jag tycker att vi ska påminnas om Daniels reaktion på de här yttre hoten, de yttre besvärligheterna, de här yttre pressen på att bli något annat än vad du är. Det vill säga Guds barn, en som sätter Gud högst. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Och där föll han ner på sina knän 3 gånger om dagen, bad och tackade sin Gud så som han tidigare hade brukat göra. Han hade alltså vant sig vid att be till Gud 3 gånger om dagen. Han hade tydligen ganska fasta rutiner, denne Daniel. Han hade ju mycket jobb också, antar jag, så att han... Antagligen så morgonbön och så lunchbön och så kvällsbön. Eller inte vet ju jag hur han gjorde det. Men tydligen så hade han en klar bönerutin. Och den höll han fast vid likadant, även fast det var förbjudet. Och på något sätt så ger det här ju ändå en liten, åt mig åtminstone, den här bilden av att man, om man vill uppnå mycket, både i Guds rike men också här i världen, så ska man ha tydliga bönerutiner. Och vi vet nog också av dagens män som, och kvinnor som har, på något sätt vi tycker de har uppnått mycket, de har fått vara i stor välsignelse för miljoner människor. Ofta så är de också människor som ber väldigt regelbundet och återkommande och hela tiden. Och jag tror att vi kan lära oss av det här, att om vi ibland känner att det är torrt och att det inte riktigt är så mycket flyt i det andliga livet, så tror jag att det hänger nog lite ihop med det här att vi är dåliga på att skapa en rytm och en disciplin och en sån här återkommande regelbundenhet i vårt böneliv. Jag talar nu mest för mig själv, jag vet, ni har det säkert annorlunda, men jag får jobba med det där, att skapa de här andliga rutinerna som hjälper mitt kött att hålla sig vaket och liksom på alerten och Guds tillvänt hela tiden. Så att jag undrar om inte vi skulle börja lite be som Daniel. Skulle det vara en bra idé? Jag tror det skulle vara ett bra exempel att följa, eller hur? Vi tar Jesus ännu här. Jesus, han var ju en bedjare utan like förstås, och han gjorde också mer än någon annan naturligtvis. Fast han var Guds son, eller hur? Så var han också en människa som bad. Och här står det då i Lukas 6:12-13 att vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud. När det blev dag kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland dem 12 som han kallade apostlar. När han hade något riktigt viktigt som han skulle göra så bad han hela natten. Han hade ju fullt med liksom människor omkring sig på dagarna, så han fick ju ofta dra sig undan för att be till en enslig plats, och så kom de dit också, så fick han mätta 5000 män och hur det nu var. Liksom det var ju en kalabalik utan like runt omkring honom ofta. Så han måste söka sig undan, och han fick ta natten till hjälp för att be till sin fader. Och han måste be hela natten. Han skulle välja sina lärjungar. Det var ganska viktiga beslut han skulle göra. Av alla de där hundratals som följde honom skulle han välja ut 12 stycken som skulle få uppdraget att bli ledare i församlingen som han skulle bygga, som skulle föra evangeliet vidare till hela världen. Det är klart det var viktigt. Men tänk att Jesus behövde hela natten på sig. När har jag senast bett hela natten för någonting? Eller vi har inga apostlar vi ska utvälja, så vi kanske inte behöver, jag vet inte. Men vi har nog andra prövningar och svårigheter och utmaningar i våra liv där vi faktiskt skulle behöva be tills vi får ett svar. Be tills vi får en bekräftelse. Be tills vi får en signal ifrån Gud att det är det här jag vill du ska göra. Och jag tror vi ska uppmuntra varandra att be lite mer. Be lite oftare. Be lite mer liksom envist. Eller hur? Gör som Jesus ibland. Paulus är nu det sista här då. Han säger så här i 1 Thessalonika brevet 5:11. Vi uppmanar er bröder och systrar. Tillrättavisa de oordentliga. Uppmuntra de missmodiga. Ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva istället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållande. Det här är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Så om du undrar vad är Guds vilja i mitt liv, så säger Paulus i alla fall så här. Det här är Guds vilja, att ni ska alltid vara glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Så att på något sätt så får vi genom Bibelns exempel här naturligtvis en stark liksom vittnesbörd om att människor som ber får också se att det sker så här som Gud bara kan göra. Och jag tror att vi har nog missat någonting gruvligt om vi tror att det kristna livet ska fungera utan bön. Om det ska räcka med en liten söndagspredikan då och då, så ska allt vara bra. Jag tror det faktiskt handlar om en dynamisk dialog med Gud, där vi brottas med Gud, där vi ibland liksom får utgjuta vårt hjärta, vår nöd, men att vi också får uppleva att han kommer in och säger: här är jag med dig, jag kommer hjälpa dig, var inte rädd. Och allt det här som man brukar oftast säga, eller hur? För det är ju klart att ur Guds synvinkel så är våra problem ganska små. Fast de för oss är jättestora och omöjliga. Så att på något sätt att få in Guds perspektiv i våra liv, det sker när vi ber. Och jag tror att vi behöver göra som de här exemplen gjorde. Jag tog 4 män, det finns ju faktiskt kvinnor också som ber i Bibeln, eller hur? Hanna i templet och Elisabet och Maria och så här. Men jag roar mig bara, eller roar mig själv ska vi säga, att jag märkte att jag hade valt de här klassiska männen som är ganska framträdande i Bibeln. Och det slog mig att kanske det också är en hälsning till mig som man och oss män, att vi kanske borde lite ta upp Daniels mantel och Mose mantel och Jesus intensiva böneliv. Och Paulus, höra vad Paulus säger att han också ber oavlåtligen. Paulus, han hade ju en hemlighet också som gjorde att hans böneliv var lite extra. Och han sa det här att jag talar tungmål mer än ni alla. Det här var visserligen ett inlägg där han skrev till korintierna, de som bodde i Korint, om att de tyckte det var kul att tala i tungor. De talade överallt och hela tiden och det blev lite för mycket av det. Så han ville lite styra upp det där att det var bättre att tala undervisning med förståndet och uttyda profetiorna. Men ändå så får vi ana här att mellan de här begripliga talen som han höll i församlingen så bad han hela tiden, oavlåtligen. Och han bad massor i tungor för att det uppbygger honom själv, eller hur? Och jag menar, gång på gång så vill jag bara påminna om det här. Att vår uppmaning från Bibeln är att vi ska be mycket. Och att vi ska be i anden, vi ska be i tungor, för det hjälper oss. Och om vi någonting vi behöver så är det väl hjälp, eller hur? Allra sista bibelstället här från 1 Johannes brev 5, 13-15. Det här skriver jag, säger Johannes. Det här skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och det här är den här tilliten vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Och här ser vi ju naturligtvis att det här kritiska ordet är här när vi ber om någonting efter hans vilja. Då hör han oss. Och då får vi det när vi vet att det är hans vilja. Och då är ju den stora frågan, men hur ska vi då veta vad som är hans vilja? Jag tror inte att Mose hade det så enkelt att veta vad som var Guds vilja. Eller hur? Han flydde själva verket ut i öknen för att slippa Guds vilja i sitt liv. Eller hur? Så och han var ganska motspänstig när Guds vilja började uppenbaras för honom. Men sen när han ändå böjde sig för Guds vilja, när han förstod vad den var och han bejakade den i sitt liv, då började det också hända. Så att sen när han bad till Gud så hände det saker. Jag menar, så att farao till sist måste tvingas släppa folket, eller hur? Och ute i öknen så hände det massor med under för att de skulle överleva. Och till och med det här första exemplet som jag hade här, när det var riktigt kris i relationen mellan folket och Gud, så då var Mose beredd att be någonting som faktiskt då också var själva verket i enlighet med Guds vilja. Så att jag tror vi ska faktiskt sträcka oss mot det här, att söka Herren så vi börjar förstå vad som är hans vilja. I smått, men också i de stora frågorna som vi ibland tar lite för enkelt. Så jag tror vi skulle faktiskt behöva be om att den helige ande börjar hjälpa oss med att be, eller hur? Och vilket sätt som är passar för dig, det är ju liksom något som du måste själv finna ut. Personligen så har jag märkt det så här, till säkert en del människors irritation. På måndagsbönen, jag tar det som referens här, för det är du närmast mig just för tillfället. Så har jag som vana att gå omkring medan jag ber. Det har ni kanske märkt, ni som har varit med då. Och jag kan tänka mig att det är väldigt irriterande för den som vill ha lugn och stillhet. Och det ska vara tyst och det ska vara, jag vet inte vad man behöver för sitt fokus i bönen. Men för mig är det ju så att när jag sitter ner i bänken så blir jag bara tröttare och sömnigare och sömnigare. Och så är jag ju inte egentligen alls i bön efter en stund, utan mina tankar börjar fara åt annat håll kanske eller någonting sånt här. Ni får ha fördrag med min mänskliga svaghet. Men så här är det, att när jag sen går omkring så märker jag att min kropp hålls vaken och min tanke hålls fokuserad och jag på något sätt är mera med i bönen. Det här är min personliga upplevelse. Hur du gör eller vad som passar för dig, det är ju helt upp till dig. Men jag tror att vi måste hjälpa oss själva och varandra att kunna be. Eller hur? Om vi vill se att Gud börjar göra någonting i våra liv och i församlingen, i Sibbo överhuvudtaget. Så då har vi ju en hel del att upptäcka ännu i vårt andliga liv. Det här var bara helt kort några exempel från Bibeln som jag ville påminna oss om. Därför att jag tror att vi har så mycket mer att upptäcka genom bönen. Bönen är liksom den här där vi kommer Gud nära och han kommer nära oss. Sen behöver vi varandra, vi behöver Bibeln naturligtvis, vi behöver framförallt anden. I bönen kommer anden vår svaghet till hjälp så att vi förstår vad vi ska be om, eller hur? För vi vet inte alltid vad vi ska be om, det vet vi inte. Men det är därför vi måste prata med Gud så han får lära oss vad det verkligen är som han vill. Så vi kan be med tro, så vi kan be med frimodighet och så vi kan be med uthållighet. Därför att vi vet att det är det här som Gud vill göra just nu. För ibland är det så att vi önskar allt möjligt och så ber vi det. Ah, det blev ingenting. Och så hoppas vi någonting och så ber vi det. Nej, det blev inte. Men när vi börjar få den här förvissningen inifrån att det är det här som Gud vill göra. Då tror jag vi också får målmedvetenhet och den här uthålligheten som behövs för att be tills det sker. Tack ska ni ha för att ni lyssnar. Nu ska vi be faktiskt då tillsammans. Och är det så att det kommer några lappar ihop så ska vi be för de sakerna. Och vill du någonting som du vill nämna så ska du göra det. Ska vi be för det. Vi ska ta en 10 minuter ungefär här. 10-15 minuter där vi ber. Som avslutning av det här mötet. Och vill du ha personlig förbön så går det så jättebra också. Samla ihop lappar om det finns någon som har några lappar. Ja, precis. För jag tror ju faktiskt att det är så här. Som vi har bett för Johns och Kirstys bönämnen. Som vi ber för våra egna bönämnen. För varandras bönämnen. Så är det ju nog faktiskt så här. Att vi, genom vår bön kan vi förändra situationer. Så vi ska ju inte tappa det tillfället. Att vi faktiskt kan vara med och låta Gud komma in i den här världen. Och påverka saker. Till det bättre. Till det goda. Som vi vill se hända. Tack så mycket. Här är många bönämnen och jag tänker inte läsa upp dem nu utan Gud vet ju vad du har skrivit, eller hur? Och vi kommer fortsätta be för dem också imorgon.